Premiären i Allsvenskan är avklarad för VSK Fotbolls del och det är det vi ska analysera i dagens avsnitt av Sköna Gröna podden. Vi måste även blicka framåt då det är dags för hemmapremiär på söndag mot Elfsborg. Vi skriver in onsdag den 3 april i kalendern och hälsar välkomna till den allsvenska supporterpodden Sköna Gröna podden avsnitt nummer 87. Det är en påsk som är avklarad, det är en premiär i allsvenskan som är avklarad. Vi kan konstatera att kärleks- eller smekmånaden är över också efter en förlust i premiären. Det är dags att podda och ta ner det allsvenska spektaklet som var här under helgen och till med hjälp. Som vanligt har vi chefscout Axel Bisman och Jesper Svensson. Vi börjar med dig då Bisman. Har du landat efter, vad blir det, måndags? Man är lite dagvild här efter påsken. Men måndagens intryck på nationalarenan?
Jo, men jag tycker väl ändå att jag har landat ganska väl här hemma på hemmaplan sen. Men jag vet inte riktigt om jag håller med om att smekmånaden är riktigt över den. Vi har väl ändå en fin tillställning på söndag och se fram emot.
Så du har inga avgångskrav redan här efter en,
nej,
en omgång,
jag sparar på dem. Jag sparar på dem.
Några avgångskrav från ön då? Du har förflyttat dig från Ängsö till Essinge. En av Essingeöarna va, Jesper? Inga avgångskrav där heller?
Nej, eller den enda avgångskravet är väl till mig själv. Jag summerar väl matchen med en, summerade matchen med en rejäl huvudvärk när man kom hem där på måndagskvällen. Det märks att man har blivit äldre. Det var en liten bakfylla som letade sig fram där klockan 8 på Lilla E här ute. Så det var en och annan Alvedon som knaprades. Så det är väl jag som får avgå, eller min vad säger man, fotbollselever då kanske.
Lite så. Vi ska väl försöka att vi ska komma in på matchen såklart, men vi måste väl ändå börja i en annan ände, vilket är bortafullet som ändå tog sig till Nationalarenan i Stockholm i måndags. Ja, men lite drygt 2600 VSK det som tog sig igenom ingång HX. Och det är ju lätt konstaterat ett historiskt och fantastiskt stort bortafölje, och man slog sig redan där av att det var ett stort sådant, men på de här bilderna som har kommit ut efteråt så var det var även optiskt sett ett jäkligt fint bortafölje.
Ja, verkligen. Det var magiskt att se. Och man har ju fått sett många riktigt fina bilder. Och något som jag verkligen gillade, det var också de här stora VSK-flaggorna som var uppe mot VSK Guys. De hade letat sig fram även här, och ja, men de bidrog till den här grönvita bilden som man har fått se, och sen lite pyrro på det med grön rök gillar man också. Så är väldigt, väldigt häftigt att se, och man kollade på det där följet och tänkte det här är ett riktigt bra följe, utan att reflektera att det var just VSK, utan man var imponerad över bilden man fick se. Och sen när det är VSK då blir det lite extra gåshud som letar sig fram. Så det här kommer man ha med sig länge faktiskt. Det känns bra att få uppleva ett sånt här stort följe, och beskriver väl lite om den här otroliga torkan som Västerås har haft som fotbollsstad i alla fall, att det finns ändå ett stort fotbollsintresse i Västerås.
Ja, det var otroligt kul att se den uppslutningen som var. Man träffade ju på otroligt mycket löst folk på den där borta sektionen. Vi sa det precis innan vi tittade på rek. Det var nästan som att gå in på valfri, det finns inte så många att välja på. Men vi tar väl då den klassiska publiks, den så kallade terrassen va. Där man kan kliva in på till exempel en hemvända dag. Det var lite som att man träffar på hela gamla gymnasieklassen på borta stå. Så mycket... mycket löst VSK-folk, om man kan kalla det så. Du stötte på några profiler du också, Brisman.
Ja, man tog ju lilla vändan där på toaletten i paus för att värma sig. Och det var väl inte bara ett ansikte man kände igen. Det var som du säger, det var hela, hela gymnasieskolan plus lite annat löst folk som var där. Så det var, nej, det var kul. Det var kul ja. Att se alla och det var kul att se att det finns fler grönvita än bara oss tre i nästa år.
Ja. Exakt. Sen är ju, om vi kan väl ta den diskussionen här direkt. Det var ett stort bortafölje. Sen var det väl kanske inte den starkaste läktarinsatsen. Det blev ju
det var väl i och för sig också ganska väntat.
Ja, verkligen. Det var det jag skulle komma in på. Det var ju nästan ett tre gånger så stort bortafölje som mot Hammarby här i kuppen för lite drygt en månad sedan då. Där var det ju en otroligt bra läktarinsats, men där var vi betydligt färre också och det gick ju att koordinera på ett helt annat sätt. Sen måste man ändå hylla de två kapusarna som ändå körde och malde på, även om det första halvlek tycker jag var bra. Andra blir lite... Ja, att det svanar av, det kommer ju, man får ju aldrig riktigt, det hjälps ju ganska mycket om matchen är tillfredsställande om det kommer något mål som kan bygga på. Nu vart det att det mattades av under andra halvlek, men kudos till Kapos ändå som malde på, även om det var svårt att elda igång många grönvita borta supportrar i andra halvlek, eller hur Jesper?
Ja, verkligen. Och vi har ju i den här podden tagit upp Örebro borta som ett magplask. Det tyckte jag verkligen inte det var. Jag är inne på samma spår som er, att det var väl ganska väntat att det skulle vara svårt att synka allihopa. Och när dessutom resultatet gick emot VSK, då vet man ju, VSK är ju ingen bra motgångspublik. När det kommer till att sjunga i alla fall. Sen så... Det här följet som följer med i Division 1 och så vidare, det är väl en sak. Men just när det kommer till att skapa stämning i motgång, där just när det blir så här mycket följe, det här bandyfinalföljet, det är ju... Går det med VSK så är det bra tryck, går det mot VSK så är det obefintligt tryck. Mm. Så det tyckte jag man kände av lite i andra halvlek. Men som du är inne på, lite hatt av till Kapo som... De eldade ju på i 90 minuter i alla fall, och det ska de... fortsätta att göra här under säsongen oavsett resultatet.
Precis, man hade ju faktiskt önskat att de hade bättre förutsättningar i egenskap av kanske någon högtal eller något annat som hade kunnat, för det räcker ju liksom knappt med två megafoner när det är den där stora publikmassan.
Ja, och sen en arena som inte är byggd för akustik som har varit uppe för diskussion i många år. Ja. Det sväljs ju det där ljudet på megafonen ganska snabbt. Ja. Och jag stod ganska högt upp till vänster. Det var väldigt svårt att höra det där. Även om det var någon kapare som tog sig lite med åt det hörnet i andra halvlek, så var det väldigt svårt att kunna få något samspel där.
Efter matchen fick jag tips av våran gamla bandytränare, tillika VSK Bandydams gamla huvudtränare Olof Wiberg efter matchen då. Han har ju haft en liten kap på karriär. Om ni minns bandyfinalen 2014, va? Så var det ju bland annat han som stod vid rodret nere på nationalarenan när VSK Bandy skulle spela final. Då hade man ju faktiskt gjort som så att man hade kontaktat arrangören och fått låna högtalare på plats. Sen är väl frågan om det kommer behövas så många gånger mer i år. Det är väl ytterst tveksamt, men det hade ju faktiskt säkert kunnat hjälpa lite grann. Ni ska få gissa var jag träffade Olle efter matchen. Jag kan avslöja att det inte är i Stockholmsrådet, utan det är mer i Västerås då, om man säger så. Ni får gissa vart någonstans jag träffade honom. Kanske klockan 8:30 på måndagskvällen.
Ja, det finns ju en del drive-thrus i den här stan. Är man något på spåren här?
Absolut, absolut.
Ja, det känns som att en shop ligger inte långt bort efter en borta match.
Geografiskt är du inte långt ifrån. Då borde nästan Jeppe kunna sätta in dödsstöten här.
Ja, är det den klassiska Makedonken där vid Stenbro?
Jajamän, där är det. Där skulle sår slickas även för ens egen del.
Där har Wiberg en specialmeny.
Precis, ja, men där fick vi chans att slicka in lite såra och utbyta lite tankar efter matchen. Nog om läktaren och såra. Vi tar oss med till det spelmässiga. Det kablades ut en elva inför matchen där vi kanske första gången i Skönögarna-poddens historia träffade 100% rätt. Det kändes ju bra att vi hade gjort scoutrapporten, eller hur, Brisman?
Ja, jag blev lite nervös där inför matchen, för det var många som säger att Brattberg skulle stå. Att de,
jaha.
att de var inne på det spåret. Så blev man lite nervös där, men det var skönt ändå att vi experter som ändå sitter här och poddar vecka ut och vecka in har lite koll på läget, vad som gäller i sportklubben.
Mm. Ja, det är väl inte för mycket begärt att vi någon gång ska sätta elvan i och med att den inte byts ut så ofta. Men det var en elva som var, ja, för oss då, rätt väntad. Men också en stark elva, kändes det som på pappret. En elva som skulle kunna göra det bra mot AIK i den allsvenska premiären. Och ja, herregud, vilken första halvlek som VSK gör. Spelmässigt så är det ju i många stunder totalt dominant, framförallt hänfört av Patrik Åslund som gjorde i princip vad han ville i första halvlek. Det är ju egentligen bara målet som saknas för att det ska vara en fulländad halvlek. Jesper, vad är dina reflektioner spelmässigt från den första halvleken?
Nej, men jag är väl inne på samma spår som dig, att det är påsen och även lägga till Lindey som... Ja, men som dominerar det där mittfältet i första halvlek. De har verkligen koll defensivt och de skapar mycket offensivt också. Man ser att det är genom de två som allt VSK-spel går egentligen. Och jag är också otroligt imponerad över hur de två rör sig över planen. Det är ofta man ser de två stå ihop nästan när VSK har bollen. Och de hjälper till varandra, väggar med varandra och... Är det någon som springer ut till Greven och Simon Johansson, då är den andra tätt efter för att kunna vara spelbar. Så jag skulle vilja veta hur mycket de löpte den här matchen, för det tror jag var stora summor. Det är väl de två som jag framförallt tar med mig. Men sen så skulle jag också vilja lyfta Marquez, som jag tycker egentligen hela matchen igenom, ja, men stänger ner Pittas och gör en riktigt bra insats. Och det var väl det frågetecknet jag hade inför matchen, och hur Marquez skulle klara av det där. För jag tyckte det fanns många, kanske framförallt i andra halvlek, många löpdueller mot Pittas som han klarade av galant. Han kändes också som en trygghet där bak. Sen får man ju både Herman och Douglas gjorde ju också bra matcher. Man är inte förvånad över att de lyckas också stänga ner sina spelare, utan det är ju vanlig ordning som de gör väldigt bra.
Ja, och apropå Åslund och Lindey där också, så man ska ju komma ihåg att det är inte vilka som helst som står på andra sidan på det där mittfältet. Brisman lyfter det inför matchen att det kommer vara ett 2-mot-2 på det där mittfältet, eftersom AIK också spelar med två centrala mittfältare, men det är ju som sagt inte vilka som helst som gick ut och mötte. Det är ju landslagsmannen Anton Saletros, och sen var det ju Bersant Celina som startade på mitten, som har många års erfarenhet av spel i Europa. Så att de två går ut och totalt dominerar mittfältet i den första halvleken, och delar i andra också, är sjukt, sjukt imponerande. Jag fastnade också för jag satt och kollade igenom matchen lite grann efter när man kom hem och kollade lite halvtidssnack och sånt där, och fastnade för något som Påsen sa när han blev intervjuad i halvtid, för ja, Discovery frågade väl liksom att ja, men ni går ut och spelar respektlöst och sådär. Han svarade med att ja, men vi spelar i Allsvenskan lika mycket som alla andra lag. Det tyckte jag var ett ibland kommer det ju floskler. Det har ju blivit mer floskler från Påsen ju mer media uppståndelsen har fått, men den sägningen var inte dum, tycker jag.
Den är väl ändå in och nosa lite på en floske, men en floske, ja, men som har någonting.
Den är ändå lite mer avancerad.
Ja, den är ändå lite matig och har någonting. Det kan jag hålla med om.
Vi gör vår grej är ju liksom...
Utspela vårt spel.
Ja, precis. Det är en klassiker. Men
vi håller ihop som ett lag.
Vi sitter ihop som ett lag. Ja.
Vi sitter ihop som
ett lag. Men man lägger till den, tycker jag var jäkligt... Jäkligt bra, men jag håller med dig där också, Marquez. Det är väl de tre framförallt som ska nämnas i den första halvveckan. Sen, VSK skapar ju mycket lägen. Alltså, det är ju ett 4-5-6 antal målchanser som kanske inte riktigt är 100%iga målchanser. Det är väl kanske två stycken som är i princip 100%iga. Det är ju Påsen som har ett avslut när han vänder bort Saletros precis från vänsterkanten och får iväg ett skott. Och sen är det väl framförallt Alinvi. Det är väl det slutet av första halvlek där VSK kommer runt. Mycket på vänsterkanten var det i första halvlek där man kommer runt. Spelade in och Alinvi, det är nästan som påminner mycket om Burks Brysselsteg i premiären mot Brage förra året. Bara att Burke fick den rätt så att bollen styrde in. Här känns det som att han, jag vet inte om han får den på stöd i benet eller om det är bara det att han sätter ner foten för snabbt. Har du gjort någon analys där, Brisman?
Ja, nej, men jag har också sett match, eller speciellt första halvlek så här efterhand, och det var ju, det var, ska man säga, det är Brysselsteget är en sak, men det här var väl snarare någon typ av, ja, fel timing, helt enkelt. Han, jag vet inte om han var lite osäker om han skulle ta med vänsterdojan där, eller om det var bara stöta in den, och ja, blev väl någonting där mittemellan, och sen såg vi alla vad som hände tyvärr.
Men där är det ju bara att konstatera redan nu att det, ja, man ska inte dra för stora växlar av en halvlek eller en match in i Allsvenskan så här, men det är ju såna här liksom, den här såna här halvlekarna i VSK är dominanta mot stora lag. Det gäller ju att få hål på motståndaren också. Det kommer ju verkligen krävas i år, för det ser vi ju andra halvlek så här, när målet kommer sen, att det krävs väldigt lite för vissa andra allsvenska lag med, som har en helt annan klass på vissa spelare. Det är en bra passning från Farhaj, är det väl, tror jag, som slår den till Modesto, som kommer perfekt löpande mellan mittback och ytterback, och sen smäller det. Och det kommer ju vara otroligt viktigt för VSK att verkligen få utdelning när man har övertaget. Så ja, surt att gå in i halvtid med 0-0, eller hur känner ni där?
Ah, surt vet jag inte. Jag hade ganska god känsla ändå. Mm. Just eftersom det var så pass utspelade som AIK ändå var stundtals. Sen ska jag väl komma ihåg att de hade en del lägen de också i första halvlek.
Ja, absolut.
Med lite slarv på mittplan, och de kunde få ställa om som de är starka i det spelet. Men jag tycker ändå att jag gick in med en bra känsla i halvtid.
Mm. Ja, jag var väl också, ja, jag var väl delvis god, men jag kände ändå också att så här, fan, här anade ändå ugglor i mossen, eller vad man säger, att här hade det nog behövts en del, åtminstone ett mål att få med sig det in i halvtid, då hade det varit något helt annat, för sen kommer målet ganska snabbt där i andra halvlek. Efter det känns det egentligen bara som att, ja, i takt med att, eller det är väl i takt med att matchen dör lite grann, att AIK mer får koll på VSKs press och kan spela sig igenom lite bättre, men kontrollerar jag också matchen på ett annat sätt. Men i takt med att läktaren fejdar ut lite också på bortastå, så kändes det som att matchen, ja, helt plötsligt så bara rande nu ur VSKs händer, kändes det som.
Ja, det känns, man blinkar till, så var det matchminut 85.
Ja,
och
precis. Då,
och väntade på en sista push som inte riktigt kom, även om Jabir hade ju något nickläge där på slutet som man kanske tycker borde kunna få ett bättre öde. Fick ju mycket också, mitt på det, men det var ju också det egentligen det enda som i chansväg i slutet på matchen.
Ja, Jabir har väl en nick där runt 85:e, när det är väl, det kommer vi få se många gånger i år, precis som förra året med, när Jabir blir, de behandlar honom som någon slags klätterställning eller någonting, men ändå lyckas ju få iväg ett avslut. Sen har han ju också en, där han dyker upp med öppet mål på bortre stolpen, sen vinkades den av för offside, såg jag faktiskt. Det var ju strax innan 19 minuten, uppfattade jag först efter matchen. Men i övrigt så är det ju, VSK får väl inte riktigt till någon riktigt forcering. Man stoppar ju in både Offia kommer in, Ribeiro kommer in och Isak Jönsson som får spela någon slags 10 någonting bakom Jabir när de ska börja panga in bollar. Hur bedömer du slutforcering, Jesper, när man försöker jaga kapp där sista 10?
Ja, nej, det var väl inte, det var väl ingen superbra slutforcering. Kalle Karlsson tycker ändå, han gör ju helt klart rätt byten. Offia kanske lite frågetecken vad han skulle bidra med gentemot Diabate som bytte av honom egentligen, tror jag det var. Men att både tar in Jaber och även Isak Jönsson och får upp honom på topp. Och sen då Ribeiro som ska kunna komma in och hästa in sina bollar från kanten när det är inkast. Så Kalle Karlsson tycker jag gjorde helt rätt byte, men man fick ju verkligen ingen utdelning på det hela. Och jag tyckte, det tycker man väl alltid när det är en slutforcering, att VSK spelade runt för mycket bollen typ i backlinjen istället för att bara tjonga upp den och verkligen försöka, ja, men hela tiden gå för den långa bollen upp mot Isak Jönsson, upp mot Jabber. Jag vet inte om det var så egentligen, om det är bara den här känslan som man alltid får när det kommer till slutforceringar. Så det tycker jag väl var, ja, man fick ju aldrig något riktigt grepp. Jag vet inte om det var att VSK inte riktigt gjorde en bra slutforcering, eller om det är att AIK ganska ganska rutinerat stänger ner den här matchen efter att det blir 1-0. Jag lutar väl lite mer åt det sista, att det är AIK som för matchen i andra halvleken. Jag har reflekterat och landat i att jag är väldigt besviken från den här matchen, och att man inte ska ta med så mycket positivt heller. För i slutändan, så som du var inne på, Magnusson, såna här första halvlekar när man inte får hål på AIK, när man summerar dem och säger VSK spelade fantastiskt i första halvlek, men det är fortfarande noll poäng när vi summerar den här matchen, och det är det som VSK måste ta med sig från varje match. Det är hur mycket poäng som man får med sig. Jag har en liten så här oroskänsla att det är såna här matcher man kommer summera sen när VSK kanske har lite för lite poäng. Att man tänker, ja, men där skulle vi nog ha haft ett poäng i alla fall. Och den där matchen, så hade det inte hänt det där, så hade det kunnat vara 3 poäng. Och det är ju för tidigt att dra den växeln. Men jag börjar ändå varna lite för att det är, i slutändan så är det, ja, men såklart poängen som räknas. Så det slutar ändå på ett ganska stort minus för mig.
Ja, jag börjar också bli lite orolig av samma sak. Sen tycker jag ändå att det finns mycket bra att ta med från den här matchen. Herregud, och man ska komma ihåg också att så här,
det är första matchen.
Ja, det är första matchen också, så här att det är ju inte, alltså kollar man spelschemat så är det inte de här matcherna som VSK ska ta poäng. Med det sagt så hade vi en halvvägt med total dominans, och självklart vill man ha utdelning. Men som du säger också, Jesper, man måste få utdelning, för att det kommer krävas typ 30 poäng för att klara sig kvar den här serien, som det ofta är i Allsvenskan. Och då räcker det inte med hedersamma förluster.
Nej, precis. Och man blir lite oroad också av tongångarna som man ser och hör lite efter matchen, att de är väldigt positiva. Och det tycker jag är lite så här, ja, det är absolut, första halvlek ska man ju ta med sig. Det var ju en väldigt bra första halvlek, men stora minuset är ju att man inte fick hål på AIK.
Men jag tycker ändå att, om jag nu får välja och se det som blir lite glaset halvfullt
här. Väljer du glädje?
Jag väljer glädje. Jag vet inte, det är något mörker som har lagt sig där, Bessing. Lilla E.
Solförmörkelse.
Ja. Nej, men jag hade ju varit bra mycket mer orolig ifall det hade blivit 0-3 första halvlek och man inte hade fått suttit i pressspelet och man hade knappt slått en passning rätt.
Mm. Om man hade förlorat hemma med 4-0 mot Brommapojkarna i premiären.
Ja, precis. Då hade man ju varit liksom mörkrädd i det här laget. Och helt skogstokig. Men jag tycker ändå det finns, som varit inne på flera gånger, det är jättemycket att ta med sig. Och just att det går, och det visste vi redan från matchen mot Hammarby tidigare i Svenska Cupen, att det går att spela så här även mot storlagen. Och de lagen som har bra mycket mer resurser och på pappret mycket bättre lag. Att det går ändå att spela det så kallade, det är flosken, sitt eget spel. Ut och spela
VSK. Göra våran grej.
Ja, precis. Ut och spela som alltid har gjort det senaste året. Och att det ändå går då, ett resultat på att det går att göra det mot de här lagen.
Ja, det är verkligen ett kvitto på. Sen för att svänga tillbaka lite till mörkret då, från Jeppes sida, så känns det som att det, men på sistone också har byggts upp mycket från media och sådär också, att i början av när tabelltipsen rasade in i höstas, så var det ju den här klassiska 16 Västerås. Sen efter cupinsatsen här så har det har ju hänt något helt annat. Det har ju slagit om och nu är det väldigt få som tippar att VSK ska vara i botten. Att man, eller ja, i botten kommer vara, men över kvalsträcket. Det känns som att många har verkligen skärmats av de här cupinsatserna och sen framförallt första halvlek i premiären också, att det är mycket hyllningar från media, att VSK spelar en fin fotboll, att de spelar bra fotboll, positiv framåt med otroligt coolt man-man-spel och allt det här. Men jag hoppas verkligen inte att det bara kommer stanna där, att det här året kommer bli att de spelar en bra fotboll, men det händer, man får inte hålla på motståndaren, man vinner inga matcher. För det är ändå det kokar ner till, som ändå Jesper är inne på, att det är poäng som ska in på kontot. Men summa summarum, en liten konklusion, så jag är ändå som Brisman och väljer ändå glädjen. Jag tar hellre den här torsken 1-0, att det ser bra ut som en första match, än att förlora med 4-0 eller någonting. Det säger väl kanske sig själv, men någonstans där landar det väl.
Ja, och just, jag vill fortsätta på det du sa där med att man spelar positivt och fint spel, men det kanske inte slutar någonstans. Och det är väl ja, det är något, det är inte första gången som det skulle ske i så fall. Det är bara för oss England-vurmare att gå till Premier League i dagsläget. Och Burnley liksom spelade ut Championship efter noter för den säsongen och sen i år knappt ta en poäng. Så det är ju, nu ska vi väl inte jämföra, inga jämförelser i övrigt. Det är ju en bra mycket jämnare serie vi har i Allsvenskan i Sverige, men det är ju ändå ett steg att ta att vara spelförande i en serie och sen gå upp ett hack och vara underdogs. Och det är väl ändå det jag vill landa i, att nu har vi fått ett bevis två matcher den här säsongen. Ja, tre också om vi räknar med Sirius i inträningsmatch, men att det går. Ja,
Mjällby också, men ja.
Ja.
Ja, den stryker vi.
Ja, den har jag glömt för länge sedan. Nej, men att det går. Och att få det så här pass tidigt och veta att det går att fortsätta på det här, så kommer poängen förhoppningsvis till slut att trilla in. Så nej, jag dricker ju mitt halvfulla glas här borta och lutar mig tillbaka.
Ja, det är skönt att höra. Vi behöver lite balans. Det blev i alla fall ingen kvittering när VSK forcerade på slutet. Ribeiro blåste av där när han precis skulle skicka in sitt, var det första långa inkastet, ja, på hans inbyte. Jäkligt märklig situation. Kalle K var ute och vevade på presskonferensen att nej, ingen av storlagen, de hade absolut inte blivit avblåsta där. Sen var ju det bara en bisats i ett större resonemang. Men det ligger väl någonting i det. Det är väl inte osant, hans uttalande känns som.
Nej, men jag tyckte också när det blev, jag tycker han backade bak lite väl långt och länge innan det inkastet skulle komma. Jag kände bara, nej, det här kommer inte, han kommer blåsa av det. Ja, jag hade väl samma analys som Kalle K efter matchen där. Det hade nog inte hänt om det var åt andra hållet.
Nej.
Men om det hade varit en frispark, hade det varit annorlunda då? För då hade ju han inte blåst av om Ribeiro hade stått och väntat några sekunder extra. Och jag vet inte här om fotbollstekniska definitionerna, om det skiljer sig åt ett inkast mot en frispark. Det känns ju som så i spelet, eftersom inkast är men mycket mer flytande.
Mycket mer dynamisk.
Ja. Mycket mer dynamisk. Vet vem som har koll på det där?
Nej.
Linderoth lär jag koll på det där. Skövde tiden.
Exakt. Ja, vi får se om han tar, hur går för han i Varberg i år med sina långa inkast.
Ja.
Ja. Han kanske är sugen på Ribeiro här efter sommaren. För jag stod och funderade lite då när Ribeiro kom in och bara, varför byter han in Ribeiro nu? Och så slog det mig, just det. Det är ju allsvenskans längsta inkast vi får in här på banan.
Ja, det är precis. Nu fick han ju tyvärr aldrig kasta det, men vi får hoppas att det.
Ja, men han hade ju ett faktiskt, nu vill
han
jag.
Hade till, kanske.
Ja, han hade ett lite tidigare där som han ändå fick iväg.
Mm. Ja. Vad synd att han inte fick kasta den sista där i alla fall. Hur som helst, 1-0 blev det matchen. Vi ska försöka få ut början här när bandyn är slut och fotbollen har börjat med våran topp 3 för fotbollen. Vi kan väl säga så här att det har varit mycket på Sköna Gröna poddens bord här på sistone, och vi har inte lyckats tillskansa oss de nya spelarbilderna. Så vi skyller på det faktiskt, men vi kan väl dra våran topp 3 här och utlova en topp 3 i alla fall till Elfsborgsmatchen hemma premiären, tänker jag. Vi hade ju i alla fall en trea klar, och det var ju i från högsta placeringen då, så hade vi ju Patrik Åslund påsen. På första plats, nummer 2, hade vi väl Lindey, tror jag. Och sen var det Marquez som knäppte den tredje platsen. Vi pratade om dem mycket här i mitten, början av avsnittet. Är det någon mer som ni känner att ni vill lyfta fram från måndags match?
Ja, jag tycker Alin Vi gjorde en fin första halvlek. Mm. Att man ser, alltså, som vi varit inne på lite tidigare, att man ser att han har en erfarenhet från en högre nivå. Just i sådana här matcher, att han faller inte ur ramen på något sätt när det gäller bollbehandling och rörelsemönster och sånt där, utan det känns som att han är tillräckligt, definitivt tillräckligt bra för att spela den här serien, men också att han har ett lugn runt sig med bollen, blir inte stressad upp sig och försöker göra sin gubbe vid varje situation, utan värderar lägena på ett fint sätt. Så han är topp 4 då, smittar han in på
topp 4.
Ja, inte helt enig med Ali Wien där. Men jag hör vad du säger, Brisman, men jag tycker att han hade ju dels den här situationen som vi har diskuterat där han måste göra det bättre, men också hade han någon nick, tror jag också, lite tidigare som blev ja, men någon form av hemåtpassning till Nordfält där. Så jag tycker ändå lite bättre slutprodukt för att få tummen upp från min sida. Men jag fortsätter i mörkret här. Jag tycker väl även Simon Johansson kanske, nu lyfter jag inte honom, men jag tycker hans avslut där när han får snett inåt bakåt, ja, och ska skicka upp den med baconfoten. Den satt ju där den alltid sitter när det kommer till baconfoten. Nu tror jag han avslutar med högen till och med, så det var ju, även där tycker jag det måste bli lite bättre utdelning där för att komma med i våran topp tre faktiskt.
Mm, så är det. Vi tar väl så och stänger måndagens premiär och blickar istället framåt då, mot det som väntar på söndag 16:30. Då är det dags för allsvensk hemmapremiär nere på Hitachi Energy Arena. Det är gulsvarta EIF, nej det är inte alls det, gulsvarta IF är det som väntar. Elfsborgs IF som kommer på besök 16:30 är det allsvensk premiär. Innan vi tryckte på reak så vi pratade ju förra veckans avsnitt att AIK känns som lite av en drömmotståndare i premiären. Eller jag tyckte att deras spel passar ju bra vad det gäller VSKs sätt att spela. Men här känner jag egentligen faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, raka motsatsen. Att det känns som en mardröm att möta Elfsborg faktiskt här tidigt med tanke på hur de spelar. Hur känner ni bara rent spontant om Elfsborg, om vi ska vara ärliga?
Ja, jag vill... Speciellt också med tanke på vad de kommer från för första matchen mot Värnamo. Det är nog lite ett spelsuget och ilsket Elfsborg som vill ta 3 poäng i en premiär. Det är kanske inte det som man önskar sig i det här laget.
Mm. Nej, precis.
Och med ett spel också som jag tror inte passar VSK jättebra. De är ju ganska bekväma med att inte ha bollen i Elfsborg. Och bjuder gärna in till att motståndarna ska äga boll och sen sätter igång med mycket kontringsspel. De är otroligt vassa med... Ja, nu har de haft en spelomsättning, så vad har de framåt nu egentligen? Det är väl... Ja, Seneli har de ju fått in här. Och sen så...
Ja, Abdullahi också var spelar väl på topp, tror jag.
Abdullahi, och sen ute till vänster har vi...
Hedlund startar ju sist. Ja, precis. Rätt upp i taket.
Precis. Mot, och sen lite ytterbackar där med Hult och Larsson. Och det går undan när de ställer om.
Mm. Det kan man konstatera att det gör. Elfsborg torskar ju inte på målskillnad guldet förra året. Men hade ju allt i egna händer inför den näst sista omgången när de skulle möta Degerfors på hemmaplan.
Var det inte målskillnad?
Ja, eller om det var med en poäng eller hur det nu var. Men de tappade ju... Tappade
det var nära i alla fall kan man
det
säga.
Det var väldigt nära, det var det. Men det blev ju en andra plats för boråsarna förra året. Men som du säger, Brisman, det är ett lag som är otroligt bekväma med att inte ha bollen utan istället gå väldigt mycket på kontring där de är väldigt starka. Om vi ska lyfta fram... Men lite i negativ bemärkelse för Elfsborgs del, det har ju varit en ganska stor spelaromsättning. Man har tappat väldigt mycket starka spelare som har vandrat vidare ut i den stora Europa. För att nämna några så är det ju Jeppe Ockels som har tagit pick och pack yttern. Även Bernardsson har ju lämnat, och det har även Gudjonsen, Römer och målvakten då, som var en av, om inte allsvenskans bästa målvakt förra året, Valdemarsson, har ju flyttat till nyssnämnda brittiska öarna, har jag för mig faktiskt. Så det är ju många spelare ut för Elfsborg, men har också fyllt på med ett gäng spelare. Vad hette han som du nämnde? Seneli?
Seneli.
Seneli, precis.
Seneli. Sina år på den europeiska kontinenten. Så det finns ju mycket kvalitet i honom.
Precis, det kan man säga. Sen är ju i princip backlinjerna ju nästan som den var förra året. Det är ju Niklas Hult, tidigare landslagsman som har vänt hem, även Johan Larsson. Så de flankerar ju på varsin ytterbacksposition. Sen är det ju ena Holmén-brorsan, va, som spelar mittback. Nu senast så spelar de med Terry Jegbe bredvid honom in i mitten. Och sen är det ett treman i mittfält, oftast Beidora som brukar vara mest aktiv på det där mittfältet. Men som sagt, ett Elfsborg som förmodligen kommer ligga tämligen lågt då, och vara otroligt redo på att dra på kontringar. Spelar också till vardags på plast, precis som VSK. Så att det här kommer att bli något att bita i för VSKs del på söndag.
Men samtidigt så vill man ju hellre möta Elfsborg i den andra omgången. Jag tror Elfsborg kommer vara smyga lite under den här säsongen. Mm. Man, som vi har varit inne på, så har man ju haft en väldigt stor spelaromsättning. Så det kommer ju säkert dröja lite innan deras spel sitter helt fläckfritt. Så är det någon gång man ska möta Elfsborg, så är det nog tidigt på säsongen. Det tror jag ändå. Det är väl det man får trösta sig med lite. Mm. Men det kommer ju vara... ja, viktigt som alltid, men extra viktigt mot Elfsborg att inte släppa till såna här, ja, men lätta mål som mot AIK senast. Det måste vara stängd butik om man ska lyckas ta poäng på söndag här.
Mm. Man ska gripa något mer, eller inte halmstrå, men något som är positivt för VSK då, det är ju att deras forward, nu tror jag inte han startade sist, men brukar vara lite inne ut ur elvan likt Jabber. Per Frick, en riktigt bråkig herre som gillar att stångas och peta in några bollar per år. Han är ju out i alla fall till den här matchen. Och tidigare nämnda höger ytter Simon Hedlund, det var ju någon typ av... ja, operation var det väl inte, men han är väl osäker till matchen på söndag. Visst var det så, Brisman?
Ja, de hade skickat ut en kommuniké där från Elfsborgs håll att de hade inte hittat något på den här baksidan på någon magnetröntgen.
Fortsätt leta, säger vi.
Ja, exakt. Du får nog testa en gång till så kanske ni hittar någonting. Mm. Men att han är osäker till spel, men det är ingenting som är uteslutet. Så vi får väl hoppas att det blir uteslutet fram tills på söndag. Mm.
Det känns konstigt att inte hitta någonting på baksida lår är någonting positivt.
Ja, så är det. Om vi blickar mer åt våran egen kammare och pratar om vad VSK behöver göra på söndag då. Om vi börjar med elvan. Tror ni att det blir någon förändring där? Tror ni att det kanske sker ett byte på forwardspositionen till exempel? Freddy lär ju vara tillbaka och lär väl starta, antar jag. Eller vad tror ni?
Ja, han lär ju starta. Men med den matchen ändå som Marcus gjorde, så är ju... ja, det är inte 100%igt som det kanske var för bara några dagar sedan. Mm. Och sen uppe på forwardspositionen, så... ja, Jabi kanske får starten nu. Mm. Jag är inte helt... jag är inte helt, ska man säga, främmande för den tanken.
Nej. Ja, inte helt främmande jag heller faktiskt. Det känns som att VSK kommer äga mycket boll och få sina chanser in i boxen.
Det känns det generellt sett som att Elfsborg, de har svårt för lag med stor stark striker.
Stora forward, ja. Jo, det är total magkänsla.
Ingenting att bygga upp det på med en magkänsla.
Nej. Men det är jag beredd att hålla med om. Sen håller jag inte med om. Jag är nog 100% säker, skulle jag säga faktiskt, att det är Freddy som kommer att starta i mitten. Hur god ändå Marquez insats var, så tror jag att man är oerhört förtjust till att få tillbaka mittbacksgeneralen Freddy, hur mycket han betyder för laget även utanpå planen men också på planen som ledare, så tror jag att han definitivt kommer gå in i startelvan. Men Jabber på topp, ja, det är inte omöjligt, känns det som faktiskt.
Men jag tänker också där med, som varit inne på här nu, med Elfsborgs kontringsspel och spel bakom backlinjen, så är ju det... Freddy, han har ju många bra styrkor, men kanske spelet bakom sig är inte hans starkaste sida. Och ofta löpningar hemåt. Och det visar ju Marquez på här mot Pitta. Så att det är någon av hans styrkor. Så om det är nu så att han har funderat lite på det, Kalle, så har han ändå fått något ännu mer att fundera på nu med insatsen som han gjorde mot AIK.
Kanske flytta på någon av de andra mittbackarna i sånt fall.
Mm. Ja, men då är frågan, vem vill man flytta på där? Det är väl ingen... Ingen av dem.
Nej.
Nej, det kommer bli Freddy. Jag hör dig, Brisman, men jag tror Freddy är så pass viktig för det här laget att han ska spela om han är frisk och kry. Och man vill väl också kanske ge honom en chans att spela in sig i allsvenskan här. Att han får honom up to speed är också otroligt viktigt för VSK. Sen är jag också inne på er linje där att jag gärna vill se Jabber från start faktiskt. Tyckte Diabaté inte fick ut någonting egentligen mot AIK. Och jag blev lite förvånad att det kändes inte som att han fick till någon löpning bakom AIKs backlinje alls. Mm. Utan det var, ja, det var
han agerade, inte jättemycket där. Han agerade lite väl mycket target, tycker jag. Och där har han ju inte samma styrka som Jabir har.
Nej, precis. Nej, det kändes inte som att han kom till sin rätt alls i den här matchen. Men ja, vi får få se vem det blir på söndag. Men lilla varningsfinger för att det kanske blir Jabir som får starten på söndag. I övrigt då, vad tror ni på? Vi var inne lite på förväntad matchbild. En sak som jag har tänkt på som kommer bli viktig på söndag. För jag tror ändå att VSK kommer... Ja, ha mycket boll, skapa tryck under vissa perioder och kanske få med sig en del hörnor. För mycket av VSKs spel går ut på att ta sig runt på kanterna och in. Vilket man gjorde bra stora delar under matchen mot AIK, framförallt i andra halvlek. Men där var ju faktiskt hörnleveransen, alltså servarna in i straffområdet, var ju inte allsvensk nivå i måndag. Så där finns verkligen förbättringspotential till söndagsmatch, att ha bättre kvalitet på hörnorna, för där kändes det som att man inte gav sig själva chansen riktigt att göra något vettigt av hörnorna.
Nej, det var väl flera hörnor där som Nordfelt bara var helt fri och kunde gå ut och plocka i, ja men vad heter det, den här målvaktsområdeslinjen eller vad det nu är. Det var på tok för enkla hörnor för Nordfelt att plocka ner. Det var inget gruff alls. Så där är jag helt enig att det måste vara bättre leverans, och sen så om Freddy startar så blir det också bättre täckning i straffområdet. Det är väl, känns som att det är väl Freddy som har gjort VSKs hörnmål förra året. Och kanske även året innan det. Men så det kommer ju också vara viktigt för VSK att få tillbaka Freddy just på offensiva hörnor.
Mm. Så är det verkligen. Det är ju som sagt hemmapremiär på söndag och ja, ser ut att gå mot en riktigt fin publiksiffra på söndag. Den nya bortaläktaren ska invigas. Den är ju som det ser ut då, färdigbyggd, i alla fall själva läktaren. Sen har jag inte sett några mer uppdateringar på själva kringområdet där inne med kiosker och så vidare. Men det gör ju att det finns en ny publikkapacitet att ta emot nere på HEA. Men jag har väl svårt att säga kanske att Elfsborg får med sig 1900 borta supportrar, vilket är det som ska få plats på den här sektionen. Men VSK-mässigt så bör det ju vara lapp på luckan på alla VSKs tillgängliga sektioner, eller hur?
Ja, och det tror jag nog att vi kommer landa i till slut. Men som vi alla vet så är den här stan ganska sena på att köpa biljetter till diverse evenemang. Mm. Så... Ja, vi var inne och kollade här innan hur det såg ut på sittplatssektionen, och där ser det ganska, ganska tomt ut på platser. Eller ja, fullt, beroende på hur man ser på det. Ja, ganska svårt att få en plåt i alla fall just nu.
Ja,
så det är nog in och försöka hänga på låset och få tag i en plats där.
Ja.
Men ståplats tror jag nog kommer att, om inte sälja slut, men snudd på i alla fall framåt matchstart.
Ja. Ja, och man får inte glömma här, nu har det ju kanske varit lite moll i det här avsnittet, men man måste komma ihåg att det här är allsvensk hemmapremiär för VSK fotboll. Det är sån ruggig gåshud att det går knappt att sätta ord på. Så det är den känslan jag kommer ta mig an den här matchen med, att jag ska återigen njuta varje sekund och verkligen inte ta vara på den här chansen, men det är bara bra känslor som man kliver in till den här matchen med. Och jag tror att VSK har goda chanser ändå. Även fast vi har snackat upp Elfsborg här väldigt mycket, så tror jag VSK med Kalle K i spetsen kommer ta med sig den här första halvleken och baka ännu mer här i veckan. Så jag tror det kommer landa in och bra på söndag också.
Ja. Det tror jag också. Jag tror de likt Brisman väljer glädjen inför söndagsmöte, och det är nog inte alls ett dumt recept för att ladda upp. Ett bra val. Vi har några små hållpunkter kvar här i dagens avsnitt. Två saker att hylla. Till att börja med en liten hyllning till SvFF. Det är inte många hyllningar de får, men nya speltider är det ju. Ofta så var ju i alla fall de allsvenska matcherna förra året var ju 17.30, som nu har gjorts om till 16.30, som vi fått spela här nu i måndags och nu på söndag också. Det känns ju väldigt bra. Även att man har flyttat fram, vad blir det? Flyttat bak 15.00 matcherna till 14.00. Den är väl helt okej. Okay. Men framförallt 17.30 till 16.30 tycker jag är en riktigt, riktigt bra justering. En liten vinst, men ändå, jag gillar den.
Ja, och nu får det vara färdighyllat.
Ja, nej, precis. Vi går vidare till nästa hyllning som jag tänkte dra. Faktiskt, hemmatröjan, matchtröjan som VSK gled ut i då, i hemmapremiären på nationalarenan. Såg ju faktiskt bra mycket bättre ut i verkligheten än på bild, måste jag ändå säga. Det är lite mycket vitt på baksidan och ryggen som man inte har sett tidigare på bilderna. Men i övrigt så tycker jag ändå att det är en godkänd matchtröja ändå, tycker jag. Lite mycket reklam, men herregud, det får man ändå leva med.
Vi är inte Värnamo eller Elfsborg för den delen. Nej. Också, som är vandrande reklampelare i stort sett.
Ja, precis. Så att, nej, jag tycker att den var bra mycket bättre i verkligheten än på bild. Så det var skönt att se. Vi ska väl även nämna också att vi hade Magnus Breitholtz här under förra veckan när vi laddade upp inför premiären. Och det avsnittet kom ut någon dag efter att vi hade spelat in det. Och han hintade om att han hade sett en länk till den här beryktade VSK-shoppen då, som skulle återöppna. Som nu öppnade då, innan vi hann släppa avsnittet. Så det var väl starkt jobbat av Magnus och framförallt övriga inblandade. Men nu finns den online-shop att tillskansa sig grönvita artiklar. Och det kommer väl även vara någon typ av souvenirshop öppen på matchdag, som jag förstår också. Eller hur, Jesper?
Ja, det är mer än vad jag vet. Men jag vet att det finns en online-shop. Där har man varit inne och pillat lite i alla fall.
Har lagt hela skatteåterbäringen.
Exakt. Beställer hem hela sortimentet där. Nej, men det är väl riktigt bra att den nu äntligen är på plats. Så det finns väl inget annat än att hylla det. Det har ju efterfrågats väldigt länge. Och nu är den på plats. Nu är den här för att stanna, får vi hoppas.
Det får vi verkligen hoppas.
Har du några favoriter där från shoppen då? Jag är inne och scrolla mig igenom här. Man är ju väldigt svag för ett par badbyxor här till sommaren.
Ja, de har jag också fastnat för. Det kommer nog klickas hem ett par badbyxor. Sen så tyckte jag även några av de här, en sweatshirt svart med VSK-märket, tyckte jag var ganska clean. Och sen övrigt några t-shirts som kanske inte riktigt föll i smaken och så vidare. Men,
finns det en annan t-shirt att välja då, va? Eller hur?
Exakt, man kan köpa badbyxor från VSK-shoppen och så en t-shirt från SG-podd. Så är man fullkittad, kommer man vara snyggast på Lögarängen.
Exakt.
I en medium size SG-podd t-shirt. Så man kanske även får jobba på Beach 2024, blir det väl, lite innan man kliver i våran SG-podd t-shirt.
Precis, vi kan väl säga det att det finns fortfarande, i alla fall, det finns ett begränsat antal t-shirtar kvar. Det handlar om storleken, framförallt medium. Small tror jag vi har en t-shirt kvar, sen är det ett fåtal medium t-shirt som är kvar. Vi har ju redan sågat oss själva i förra avsnittet när vi gjorde vår benchmarking vad det gäller storlekar. Men det finns ett gäng medium kvar. Vill ni att det ska komma mer large och XL? Ja, men då är det bara att vara på oss mer. Så kan vi nog se till att kanske lösa det framöver. Men annars är den här extremt limiterade versionen av SK-tishan som finns just nu då. Så medium finns, men vill man ha large eller XL, ja, då får man nog kanske ligga på lite grann så att vi får lite press på oss. För det är då vi presterar.
Eller så kör man på en extremt tight medium. Liten magtröja kanske passar någon där ute i VSK-stugorna.
Ja, en slim fit, eller att rama in den eller någonting kan man ju...
Ja, om man vill så kan, går det ju att få den signerad. Vi är inte omöjliga på det viset.
Det är inga problem. Exakt.
Det är ju faktiskt, det är inte storhetsavansinne från dig, Brisman, utan vi har fått en request i alla fall på en signerad. Får jag hem och preppa signaturen lite. Ja. Man har ju inte riktigt något, jag har ju mitt nummer 8 sen tidigare, så det är väl den man kör på vidare här.
J8.
Mange, du kör 69 eller?
Ja, nej, jag kör nog gamla klassiska 14 från, det är ju, kan ni gissa, men det tror jag avslöjat någon gång, men kan ni gissa vad 14 kommer från? Det borde ni ta, ni som känner mig.
Ja, det är inte Thierry Henry i alla fall.
Nej, det är det. Nej, inte.
Jag tror det är lite så egotrippad att det är dagen du fyller år.
Nej, fy fan att du bränner den också. Herregud.
Det var nära i alla fall.
Ja, det är inte, jag fyller ju inte åren 14 nu, så det här...
Nej, det är en klassisk 12-12, men om du tar 12-12, nej.
Nej.
24 borde du ha i så fall då kanske.
Det är en kan avslöja att det är en gammal VSK-bandespelare som var ytterhalv på under, ja vad ska vi säga, det är väl 00-talet ungefär, där någonstans. Från helt Stockholm. Blank.
Nummer 14.
Mm. Har ju nu bytt efternamn, men var ju kapten i det AIK-bandet som torskade finalen mot Villa Lidköping 2020, tror jag det var.
Vad heter
Johan
han då?
Östlund.
Östblom.
Östblom, ja, numera okay. Villes.
Ja.
Jaha. Ja, det var han ju... satte sig så pass alltså.
Ja.
Det är var... inte den spelaren jag hade valt att hylla med och spela som samma nummer. Men...
Nej, och definitivt inte hänga kvar i det numret. Då hade man bytt för
lite. Nej, du hade ju chans att byta till 19 eller något riktigt kungligt nummer.
Ja, men det är ju också... Det är ju
den hänger ju i taket.
Alltså det, ja, det kan man ju, ja, det kan man inte vilja.
Ja, det är magstarkt att skriva 19 på... På signaturen.
Nej, det vågar man inte göra. 14, det hänger i fortfarande. Det, man är ju fast med att mailadressen fortfarande heter det. Så då måste man låta den hänga kvar. Men nej, kändes som att det varit lite magplask på den leveransen av Östblom.
Ja, faktiskt. Jag hade förväntat mig...
ett större namn.
Ett större namn, faktiskt.
Ja, så kan det vara. Vi tar nya tag, och innan vi stänger ner för dagen ska vi passa på att prata om premiärmarschen som är nu då på söndag. 15.00 är det avgång från Stora torget nere på stan. Har ju varit en växande tradition det här, som har vuxit sig riktigt starkt senaste åren. Så det är ju ett bra tillfälle att ladda upp, om inte annat, nere på stan, och sen ansluta till marschen då, som går 15.00 när det är dags att vandra från stan då in till HEA via avstängda Vasagatan. Får vi se om det blir det den här gången, men det kan man hoppas om det blir mycket folk. Så ta er ner till marschen och köp biljetter till söndagens allsvenska premiär när Elfsborg gästar HEA. Det kommer bli en dag värd att minnas, så för guds skull, ta er dit, köp biljetter, så hörs vi snart igen. Heja sport!
Heja sport!
Heja sport!